Värmland Opera producerar Peter Brooks legendariska version av Bizets opera Carmen för första gången i Sverige. I detta levande programblad får du höra om Carmens väg från roman till stor opera, till kammaropera och slutligen till Sam Browns tolkning 2019. Du får också stifta bekantskap med handlingen, sångare, dirigent och regissör.
Carmen är från början en kort roman av Prosper Mérimée, skriven 1845. Tillsammans med librettisterna André Meillac och Ludovic Allévy skrev kompositören Georges Bizet operan Carmen baserad på just denna roman. Operan Carmen kom att bli en av världens mest berömda, mest spelade och mest älskade operor. 1981 gjorde kompositören Marius Constant, librettisten Jean-Claude Carrière och regissören Peter Brook en mer koncentrerad version av operan Carmen för den lilla teatern Théâtre des Bouffes du Nord i Paris. La Tragédie de Carmen är en radikal bearbetning av Georges Bizets Carmen. Man gick tillbaka till ursprungsromanen, behöll styckets kärna och skalade bort korister och bihandlingar. De skapade en intim kammarversion för endast fyra sångare. Huvudkaraktärerna Carmen, Micaela, Don José och Escamillo. Carrière tillförde en ny talardialog som hämtades ur ursprungsromanen och Constant arrangerade musiken som länkade ihop de berömda ariorna. La Tragédie de Carmen blev en stor succé vid sin premiär och visade sedan världen över samt anpassades för film 1983. Hör chefsdirigent Johannes Gustafsson berätta om hur Bizets stora opera har reducerats till en kammaropera.
Carmen av Bizet brukar ju kallas för operernas opera och av många anledningar, men ändå kanske främst på grund av sin musik och den väldigt starka dramatiken och den starka melodiken som ligger inbyggd i de här fantastiska trudelutterna som han knåpade ihop Bizet. Operan hade sin första framförande i Paris 1875 i mars, tror jag det var. Och den nådde faktiskt Sverige redan tre år senare. Så 1878 faktiskt i Stockholm för första gången. Och det säger ju ganska mycket om att den spred så otroligt fort. Det var ingen stor succé från början, heller inte så stort fiasko som man ska ha det till. Det är ju en del historiker som har försökt att få det till att Bizet dog av brustet hjärta eftersom Carmen-premiären gick så dåligt. Det är inte sant. Han var sjuk redan från början och hade problem med hjärtat, men han dog mycket riktigt bara något halvår efter urpremiären på Carmen, så han fick aldrig uppleva det segertåg som det faktiskt var, och den var spelad på flera kontinenter bara några år efteråt. Och det var ju absolut inte ovanligt att alla europeiska huvudstäder hade en Carmen-uppsättning samtidigt gående bara några år efter. Så att den tog skruv väldigt fort och säkert väldigt mycket på grund av musiken. Men sen också på grund av den intrigen som boken är, den här fantastiska personligheten som Carmen är och de många möjligheterna man har att se på henne som person och henne som dramatisk kraft. Sen är boken som ligger till grund för operan, för Bizets opera Carmen, inte den operan vi gör nu, för den är mycket närmare boken egentligen. Men både på grund av tidens moral och säkert på grund av tidens moralpolis, men också på grund av vad som förväntades av den här operakomiktraditionen som fanns, så var ett antal element som skulle in som kanske inte nödvändigtvis hade med själva berättelsen om Carmen att göra, det vill säga små barn som springer runt och sjunger och de här cigarrflickorna som flörtar och sjunger, har sina scener. Så att det är alla, många spektakel med de här militärscenerna som inte nödvändigtvis hör till historien. Och det är väl där den här stora förändringen i Peter Brooks och Constans version ligger, är att det som kanske inte riktigt hör, det är allt det extra, allt det kringliggande, det är borta. Och det är avskalat till det enklaste och det essentiella. Och det gäller musiken på två plan, eller tre plan egentligen. För det första så är alla extra roller borta. Det finns ingen kör längre, utan det är bara de fyra huvudpersonerna som sjunger. Det är så att då, eftersom som formatet då är mindre, kortare, så försvinner allt extra emellan. Så dramatiken blir mycket snabbare, eftersom alla kända vid det här laget arier. För även om folk inte har hört Carmen, så har många hört väldigt mycket musik ur Carmen utan att veta det. Oavsett om det är på mobiltelefoner eller tv-reklamer eller olika radiokanaler som spelar, så är alla de här kända melodierna väldigt förtätade. Det gör att det går väldigt mycket fortare. Dramatiken, alltså tiden, går väldigt mycket raskare. Men den största förändringen är det att istället för en orkester på 80 man så har vi en orkester på 15 man. Och det är ju ett led i den här, vad ska vi säga, koncentratet som de har försökt att skapa, men också att man väljer att skriva någonting för ett mindre rum. Och då behövs det en annan typ av intimitet. Det behövs också en möjlighet att kunna göra saker och ting mycket, mycket svagare. Och det säger sig ju självt att i ett litet rum kan ju givetvis en liten orkester också vara stark. Men framförallt så kan man ju också nyttja det väldigt, väldigt svaga som finns. Och den här omorkestreringen ligger inte särskilt mycket i att det har ändrat något i BC. Det är snarare ytterst lite som är förändrat. Den har små karaktärsdrag, instrument som är av och till är pålagda för att förstärka just hur den här historien berättas. Men alla tonerna är i stort sett är BCs, och även ursprungsinstrumenteringen, alltså det instrument som spelar vissa melodier eller så, finns där. Men skillnaden är att vi inte har grupper av varje instrument. Så istället för dubbla träblåsare så har man en av varje. Det finns att det är en flöjt, en obo, en klarinett och en fagott. Och det är bara ett horn istället för fyra. Och det är en kornett istället för fyra. Och det är en trombon istället för tre. Och det är en slagverkare istället för fyra. Och sen är det givetvis så att det är en av varje stråkstämma. Så det är två fioler, altfiol, cello och kontrabas. Harpan är den enda som är sig själv egentligen. Och så finns det ett litet tillägg i den här orkestreringen, och det är ett piano som egentligen har en väldigt speciell roll som jag inte ska avslöja, för det stör dramat lite grann. Men det finns ett piano med som en sorts, vad ska vi kalla det för, extra effekt. Men med det sagt så är det så att varje instrumentgrupp är representerad, och alla, så att det vill säga att det finns, man kan spela hela. Det är en full kör i varje instrument. Det finns ett sopraninstrument och ett basinstrument i varje instrumentgrupp, och det blir en väldigt fyllig klang. Och när det är så här mästerligt orkestrerat som det är här, så saknar man inte den bredden som en stor orkester har. Hade vi spelat det här på vår, visserligen inte stora, men vår stora teater, så hade det varit helt annorlunda. Då hade vi nog antagligen behövt fler, kanske åtminstone stråkmusiker, för att förstärka ju, alltså för att fylla salen helt enkelt. Sen är det ju så att när man jobbar med en mindre ensemble så har man helt plötsligt två tydligare fokus mot vanligt orkesterspel. För det första så är ju alla stämmer solistiska hela tiden. Även när man ackompanjerar så är man solistisk. Och det betyder att man måste vara än mer lyhörd för varandra. Det går inte att blanda klang på ett sånt sätt som om man sitter fem eller sex personer och spelar samma stämma, utan man är själv ansvarig för den klangförändring som måste göras, eller den dynamiska förändring som måste till för att något annat ska höras, eller att man själv ska ta plats. Och sen så givetvis när man jobbar med en liten annan ensemble så har man en helt annan dimension av svaga dynamiker. Och Den största ändringen som Constant har gjort här är att den kända overtyren som alla känner till Carmen, den är inte overtyr i den här versionen, utan det som är både introduktion och efterspel och även placerad ganska mitt i stycket är den här arian som Carmen sjunger, som brukar kallas för spåarian när hon lägger kort. Och den spelas av orkesterns, eller stråkorkesterns motsvarighet till Carmen, en altfiol, som spelar i samma register och lite med samma, ska vi säga, beslöjade, lite melankoliska klang. Men framförallt när Carmen själv sjunger sin aria så är hon ackompanjerad av en stråkkvartett bara. Och man tänker inte på att ett piano kan inte spela svagare än en stråkkvartett. Så det blir en helt annan dimension, både dynamiskt neråt men även en sorts fyllig men ändå väldigt svag klang. Och det blir, finns ett helt annat uttryck i när man kan göra så stor musik som det här är, så intim som den faktiskt kan bli. Och vi har ju gett Karlstad-publiken flera smakprov på detta genom alla de här Mahler-symfonierna som vi har spelat på teatern, som egentligen följer samma princip. Och flera av dem är orkestrerade för ungefär den sammansättning som vi spelar den här produktionen på. Eftersom då allt det här med ett negativt uttryck, krimskramset, är bortskalat från den här uppsättningen, så återstår ju egentligen det som då är kärnan hos alla huvudrollerna, det vill säga deras stora arier och givetvis ensembler, duetter och så. Så att det är för solisterna, så har de egentligen precis exakt samma parti som om man sjunger den stora versionen eller den originalversionen. Så att det blir en ganska flott avsmakningsmeny här. Man får verkligen alla de här delarna som man förväntar sig av Carmen, både melodiskt och dramatiskt, men även på ett mycket mer förtätat sätt. Och man märker att det blev en sån succé som film också, det här, när det begav sig. För att det är ett annat typ av tidstänk än vad ofta en opera går till. För att en stor opera har medvetet inbyggt i sig lugnare perioder där man ska få återhämta sig eller hinna försöka tänka på vad det var som hände, eller före man liksom förbereder sig för nästa dramatiska punkt. För det är ju så, precis som i en skillnaden på en eller en grov skillnad, men en roman och en novell, så är det ofta så att hur karaktärerna är utbyggda eller i vilket sammanhang de finns i, eller en naturskildring eller något liksom rent objektivt som inte har med det dramatiska att göra, är ju en viktig beståndsdel i om man gör en helaftonsopera. För annars så man skulle dö av information om det var superdramatiskt hela tiden. Det kan man ju se på film också. Har det varit väldigt intensivt en stund, så behöver man lugna ner sig lite grann. Men den här är ganska högintensiv hela tiden, och det är också en del av att formatet är mycket mindre. När man pratar om Carmen som vi ser skrev den, så är det ju verkligen en hel kväll. Och nu är vi kanske gissningsvis nere på en timme och en kvart eller något sånt där. Så det är ganska stor skillnad i tidsspannet på operan, vilket gör att det blir väldigt intensivt. Och jag tycker också att det finns en lite, vad ska vi säga, samtida aspekt i att det finns ett högre tempo på en sån här berättelse. Så det tycker jag är väldigt fascinerande.
På 80-talet, när Peter Brook och hans medarbetare skulle omarbeta materialet, ställdes de inför flera utmaningar. Några lättare, andra svårare. Enligt Peter Brook var orsaken till hela projektet att han ville spela Carmen på sin lilla teatre de Bouffe du Nord och fick rätta materialet utifrån teaterns fysiska förutsättningar. Detta gav tillfälle att låta handlingen i större utsträckning återgå till ursprungsromanen och att utforska det musikaliska materialets kärna. Kompositör Marius Constant, som arrangerat hela operan, berättar om dessa berikande begränsningar i sitt förord till partituret. Han konstaterar att materialet var ett mästerverk som steg för steg hade övertäckts och i vissa fall neutraliserats av operaformens förändringar, vilket nu behövde avtäckas och återta sin form. Han insåg också att partiturets enorma musikaliska potential kunde tolkas med små nyanser och skriver: "Vår föreställning närmar sig en kammarmusikalisk konsert, där de vokala partierna mer kan liknas vid en lied än vid operasång. Men det finns också radikala förändringar i den musikaliska färgen. Nietzsche pratar om den afrikanska glädjen i Bizets opera. För att framhäva den underliggande lidelsen är till exempel den nästan ökända habaneran helt ackompanjerad av pukor, som en sorts afrikanska trummor." Även författaren Jean-Claude Carrière har vittnat om arbetsprocessen för att låta handlingen återgå till Mérimées roman och beskriver i fascinerande ordalag hur operan Carmen totalt ändrade omvärldens bild av Spanien och skriver: Mérimée placerade Carmen i Spanien 1832. I övriga Europa betraktades fortfarande Spanien som ett ociviliserat land. Goya hade dött 4 år tidigare. Fransmännen vårdade minnet av den våldsamma gerillan som opponerade sig mot Napoleons invasion och banditerna i Sierra Morena var verkliga. Fram till 1850 eller 1860 var resan till Spanien en egen litterär genre, illustrerad av konstnärer som Théophile Gautier och Gustave Doré. Genren skildrade ett obskyrt och vackert land, på samma gång farligt och välkomnande, där det mesta fortfarande var oupptäckt. Det lilla man kände till om dess seder och bruk verkade främmande, nästan afrikanska. 1852, strax efter århundradets mitt, steg Louis Napoleon Bonaparte upp på Frankrikes tron under namnet Napoleon den tredje. Han gifte sig med en välbärgad spansk fröken, Eugenia de Montijo. I och med denna prinsessa gör den dittills helt okända spanska folkloren sitt intåg i Frankrike och övriga världen. För anständighets skull sockrades och snöptes den givetvis, eftersom alla besökare förfasades över den sensuella våldsamheten i den spanska dansen. Med andra ord ändrades bilden av Spanien brutalt från en extrem till en annan. Från Goyas mörka monster som kom ur förnuftets drömmar, en spansk urkraft bestående av blod, galenskap och sexualitet, till motbjudande importerade volanger som flörtar i barerna. Trots Bizets ansträngningar att fly från allt folkloristiskt, det finns till exempel inte en enda not för gitarr i partituret, blev Carmen en opera komik som inte lyckades slippa undan boleros och kastanjetter. Man kan till och med säga att detta verk har fungerat som en fanbärare för den spanska folklorens totala förvanskning. Ett mediokert spektakel som spreds världen över. Carmen slog upp dörrarna för gazpacho, riggade tjurfäckningar och semestrar på Andalusiens stenhårda jord.
Men nu är det dags att komma fram till 2019 års variant av La Tragédie de Carmen. Hur tolkar Värmland Opera och regissör Sam Brown historien om Carmen?
In Peter Brook and his collaborators' version, Carmen has a husband, Garcia. With Don José and Escamillo, Garcia completes a trio of men who are all dangerously obsessed with Carmen and who represent different forms of stereotypical toxic masculinity.
Det jag försökt utforska i denna produktion är de olika sätt på vilka dessa män ser Carmen. De olika identiteter som de pådyvlar henne. José ser en kvinna som behöver räddas. Escamillo ser en kvinna som behöver förföras. Garcia ser en kvinna som behöver ge efter för honom. I Josés fall är det 2 kvinnor som drar honom i olika riktningar och som representerar de 2 olika vägarna han måste välja emellan. Micaela står för hemmet och möjligheten till försoning, medan Carmen står för faran, lusten och det okända. Don José är den som i huvudsak interagerar med Carmen och de är som spegelbilder av varandra. Carmen vill ha frihet. För henne är historiens antiklimax då hon blev fängslad i akt 1, som är mycket värre än hennes egen död, vilket hon själv väljer istället för att bli kuvad av någon annan. Hon blir kär i José när han friger henne. Hon är djupt tacksam mot honom. José behöver inte frihet. Hans bevekelsegrund är kontroll och ägande. För José är det helt naturligt att han önskar kontrollera och äga Carmen, eftersom hon är en outsider och för honom ett objekt att äga. I operan ignorerat Zuniga och Micaela Carmen. De anser att hon är mindre värd, medan José tycker att hon är spännande. Dessa attityder reflekterar västvärldens syn på de andra i allmänhet. På scenen presenteras Carmen vanligtvis som en mystisk och mycket sensuell kvinna. Och när vi möter invandrare på gatan är vår attityd att ignorera dem. Vi ser dem verkligen inte. Carmen är den ultimata outsidern, men hon vägrar att bli osedd och hon väljer att avsluta sitt liv hellre än att gå med på ett val som hon tar avstånd ifrån. Som hon säger själv: jag kommer aldrig vika mig. Fri är jag född och fri tänker jag dö. Handlingen utspelar sig i Sverige i en nära framtid. Det börjar med att en ung man, José, sitter fängslad i en högsäkerhetsanläggning. Han tänker tillbaka på sitt liv och de tragiska händelser som ledde till fängslandet. Sveriges gränser är stängda och gränspolisen vaktar alla övergångar. Polisassistent José och polisinspektör Zuniga vaktar en avlägsen postering. José lämnade sitt hem efter att ha arresterats för ett fyllebråk. Han tjänar nu sitt land vid gränserna och har inte sett någon hemifrån på 5 år. Mikaela från Josés hemstad anländer och överlämnar ett brev från hans mamma som förlåter honom allt som hänt. Modern skickar också pengar och sin mormors förlovningsring. Hon vill att han ska komma hem och gifta sig med sin barndomskärlek Mikaela. Innan José ens hinner överväga detta blir han drabbad av en ung invandrarkvinna som väntat utanför gränsposteringen i flera dagar. Hon nynnar och tillverkar hantverk av skräp till salu för några kronor. José glömmer allt. Mikaela, sin mamma, sina plikter som gränsvakt. Allt han kan tänka på är Carmen. Mikaela blir svartsjuk och attackerar Carmen. När Carmen försvarar sig skadar hon Mikaela som förs till sjukhus av Zuniga och Carmen fängslas. Zuniga förbryllas över att José dras till invandrarkvinnan. Ensam med Carmen övertalas José att släppa ut henne ur fängelset. Carmen rymmer och låser istället in José i cellen. Zuniga återvänder och blir rasande. Han degraderar José till polisaspirant. Carmen och Lila Spastia anländer med sin rullande bar. Carmen är förändrad. Hon förför Zuniga som knappt känner igen henne. Carmen tackar José för att han befriat henne och de börjar bli kära. Zuniga inser att han blivit drogad och lurad och attackerar kvinnorna. För att rädda Carmen dödar José Zuniga. Nu finns ingen återvändo för José. Han är laglös. Escamillo, berömd MMA-fighter, försöker piska upp intresse för sin match mot The Bull. Carmen attraheras av honom och José blir svartsjuk. Efter ett kort slagsmål lämnar Escamillo José i fred. I nutid ser José tillbaka. Fascinationen har nu blivit farlig sexuell besatthet. Carmen återvänder och de älskar under stjärnorna. Mitt i natten anländer Carmens man och Halik, García, farlig och våldsam. José vaknar och dödar García. José är helt känslokall. Och Carmen inser nu att mannen som räddat hennes liv troligen är farligare än personen har räddat henne ifrån. Som i en dröm anländer Mikaela. Hon representerar hemmet och tryggheten som José övergett. Han väljer dock att gå tillbaka till Carmen. De är nu sammanlänkade i en oundviklig dödsdans. Escamillo gör sig redo för matchen. Vi förstår att han inlett en relation med Carmen och att han innebär en flyktväg för henne. Men hon vet att ingen kan undkomma ödet. Hon ber honom att inte gå till fighten och han lovar att han bara ska gå denna sista match. Carmen försöker avsluta relationen med José. Han accepterar inte detta och försöker tvinga henne att ändra sig. Escamillos bår körs in. Han har dött i fighten mot The Bull. Nu vet Carmen att hon inte kan fly. Escamillo var hennes sista chans. José erbjuder henne att välja mellan honom och döden. Hon väljer döden. Carmen föddes fri och fri tänker hon dö.
Vilka är då de som gestaltar alla karaktärer? Mezzosopranen Solgerd Isalv sjunger rollen som Carmen. Hon började sin professionella bana på Skånska Operan, fortsatte till Göteborgsoperan och jobbar nu främst som opera- och konsertsångerska i Tyskland.
Ja, jag sjunger ju Carmen. Och Carmen, det är en kvinna, det är en väldigt stark kvinna som har råkat ut för väldigt mycket i livet. Och jag tror att den här produktionen speciellt så fokuseras det på att hon har en väldigt svår väg bakom sig. Hon har gått igenom en hel del när operan börjar. Och det hon försöker är att skapa sig ett bättre liv. På något sätt vill hon skapa sig ett bättre liv. Och tar de möjligheter som hon ser och de använder de medel hon har.
Don José sjungs av den unga tenoren William Davis Lind. Efter examen från Operahögskolan i våras har han medverkat i Kungliga Operans samproduktion av Den långa, långa resan. Han sjöng även tenorpartiet i Värmland Operas Pulcinella av Stravinsky.
Mitt namn är William Davis Lind och jag spelar Don José. Don José är en polis som blir besatt, kär i Carmen, vilket blir hans fördärv.
Sabina Bissholt, en ung sopran från Karlstad som är utbildad i Norrstrandskolans musikklasser och därefter på Operahögskolan i Stockholm. Hon har sjungit Mimi i La Bohème samt Michaela i Carmen på Kungliga Operan. Nästa år kommer hon att sjunga Michaela på Hamburger Stadtoper i Tyskland.
Ja, Michaela är en förortstjej som bryr sig mycket om sitt utseende och hur andra ser på henne. Hon är förälskad i Don José. De har känt varandra sedan de var små. Och hon har alltid tänkt att de ska ha ett liv tillsammans framöver.
Escamillo gör entré. Han sjungs av Johannes Held, bariton från Tyskland och utbildad på Danska Musikakademin samt Operaakademin på Det Kungliga i Köpenhamn. Han har tidigare gästat Värmland Opera i The Greek Passion och nyligen sjöng han också baritonpartiet i Stravinskys Pulcinella.
Ja, nu ska jag prata om Escamillo, som är ju sjöfäktaren. Alltså en fighter-typ. Och i den här uppsättningen är jag verkligen en fighter, en MMA-fighter faktiskt. Och så kommer jag bryta in i den här världen med styrka och energi. Och som en kämpar. Och jag har en internationell charm. Och Carmen, ja, Carmen tycker om det och tycker om mig. Och så... Ja, så har vi en liten kärlekshistoria som kör lite parallell till historien mellan Don José och Carmen. Och Don José förstår också att Escamillo är en konkurrent.
John Alexander Eriksson. John Alexander är utbildad på Ballettakademin i Göteborg. Han är musikalartist och skådespelare som setts på Värmland Operascen i musikalerna Parade, Le Miserable och Something Rotten. John Alexander berättar om Soniga.
Jag spelar en karaktär som heter Soniga. Och han är polisinspektör. Och hans främsta mål, som jag ser det, är att han vill ta sig uppåt. Han vill klättra i karriären, om man säger så. Och han gör det genom att använda sig av härskarmetoder på olika sätt. Han är beredd att göra vad som helst för att han ska fram. För att han ska få mer makt. Och det spelar ingen roll vem som kommer i hans väg.
Margareta Dahlman. Margareta är en mångfacetterad artist, operasångerska, skådespelerska och clown. Hon har arbetat på de flesta av Sveriges opera- och teaterscener. Några framstående roller kan nämnas Ulrika i Maskeradbalen, La Principessa i Syster Angelica samt Erda och Flosshilde i Renguldet.
Jo, men det är ju en kvinna som lever då på gränsen mellan olika nationerna här, som där dramat ju utspelar sig, en gränsstation. Och hon försörjer sig på att sälja varor. Hon har en ungefär som en food truck, fast inte så mycket mat kanske, men lite dryck och sådär. Men också lite värdefulla, eller det ser värdefullt ut, klockor och glasögon och lite så här billigt dyra glittrande grejer. Och allt har hon nog inte köpt helt lagligt heller, utan det är lite stöldgods där. Inte så lite heller kanske.
Vi har hört Värmland Operas levande programblad för La Tragédie de Carmen, som spelas på Värmland Operas lilla scen fram till den 30 maj.